Det är fredagen den 26 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss så här på Dr. Albans 65-årsdag. Svenska Dagbladets ledarredaktion står till ert förfogande att dissekera och analysera veckan som gått. Denna den tredje sista innan valet. Solens bana må förkortas för var dag nu när vi har nått jungfruns tid, men sommarvärmen dröjer sig kvar och som inte det skulle vara nog så stiger den politiska temperaturen dag för dag. Vi ska försöka använda vårt intellektuella kvicksilver för att avläsa den och med vi menar jag mina kollegor i redaktionen, en trio välvalda samtidsspanare, nämligen Pia Klerté, Paulina Neuding och Mattias Svensson. Välkomna!
Hej. Tack så mycket!
Vilket gäng hörni! Pia, det här blir det sista du gör på ledarredaktionen för den här gången, för din praktik tar ju faktiskt slut nu. Hur ska vi klara oss utan dig tror du?
Ja, hur ska jag klara mig utan er?
Ja, det är också en fråga förstås. Du, vad väntar härnäst för dig, för din del?
Tillbaks till mitt vanliga jobb det IT-företag som jag jobbar på till vardags. På måndag. Yay!
Vad tar du med dig från den här sessionen hos oss i form av kunskaper och insikter?
Jag tar med mig att det stämde precis det som Tove sa, att på SvD ledarredaktion har man roligt.
Det har vi verkligen. Det
kan jag faktiskt skriva under på.
Det ska också bevisas idag. Paulina, din praktik är inte riktigt över än. Du får hänga kvar. Mm. Är du okej med det?
Det går bra.
Och hur har din vecka varit?
Den har varit bra. Den gick fort.
Den gjorde det. Du, en fråga. Förra veckan ansåg du dig diskriminerad i vår lilla quizkamp eftersom den handlar om kräfter. Ett djur som just du av politiska skäl... Ett djur som du av politiska skäl inte äter. Har du gått vidare med detta till någon institution och anmält det?
Precis. Nej, jag har hållit vakande öga på dig idag. Och ser
precis. Jag befinner mig under... Ja, vad heter det sådär när man...
Medial kontroll.
Ja, jag tänker med någon professor på något college i USA som har sagt några dumma saker och sen så
precis.
Ja, får man ledningen så koll på en. Mm. Ja, Mattias, du har ju redan börjat snacka fast du inte är tillfrågad. Hur är det med dig?
Det är stabilt.
Dr. Albans referens, vilken låt var det som den förekom första gången i vilken video snarast?
Alltså kom inte det uttrycket senare så att vi pratar Friends in Need här? Mm.
Mycket riktigt, den låt som den sommarsingel som Dr. Alban tillsammans med vännerna Björn Borg, Thomas Brolin och jag tror han heter Mattias Frisk, den fjärde okända personen, släppte 1999. Minns du den, Pia?
Nej.
Nej, det ska du vara glad för.
Jag är lite förvånad över att ni minns faktiskt.
Ja, men vi minns de mest fasansfulla saker så att det... Mattias, hur är det med dig? Hur är fredagsfeelingen?
Det är valrörelse, men annars börjar det ordna upp sig.
Hörrni, vi ska dra igång och ska göra det tyvärr med ett allvarligt ämne, ett skakande ämne. Igår nåddes vi ju av beskedet att Centerpartiets partiledare Annie Lööf, som det då heter då, tilldelats ett målsägarbiträde efter mordet i Visby under Almedalsveckan. Som vi alla minns då, psykiatrisamordnaren Ingmarie Wieselgren föll offer för en gärningsman som heter Theodor Engström. Det är alltså då framkommit att den här Engström då även misstänkt för terroristbrott genom förberedelse till mord. Och måltavlan ska då alltså ha varit Annie Lööf. Alltså det är det är oerhört grova och skrämmande saker vi pratar om. Jag vet att vi kan ju inte säga så mycket i sak för att mycket ligger under sekretess, men ämnet är ändå viktigt så jag tänker att vi ska försöka ändå kommentera det. Paulina, hur har dina tankar gått sedan du har hört talas om det här?
Nej, men det här är ju skakande. Det finns inget annat ord för det.
En del säger att vi ska dra slutsatser kring hur vi pratar med och om varandra i politiken. Är det någonting du också tänker på?
Det man önskar är ju att liksom valrörelsen, det här inte är något som skulle dras in i valrörelsen på det sättet som man kan se idag i sociala medier, att man gör diverse poänger mot motståndarsidan som jag faktiskt inte ens har lust att upprepa i det här läget, utan det är ohyggligt, det är en del av en större trend mot ett allt mer fientligt offentligt samtal, mer polariserat, med ökad benägenhet till våld och hot och så vidare. Och det är ohyggligt att det här drabbar Annie Lööf och att det att det fick så fruktansvärda konsekvenser i Visby i sommar.
Ja, samtidigt ska vi ju då återigen påminna, vi vet ju faktiskt inte särskilt mycket, att dra generella slutsatser från enskilda dåd kanske inte allt låter sig göras.
Jag skrev en artikel, alltså, sen så finns det ju liksom en Almedalen aspekt på det här också som jag tror att man behöver titta närmare på. Alltså det här Almedalen, att man har den här extremt sårbara miljön så som vi har kunnat ha, där hela det svenska liksom ledarskapet samlas på en ö i Östersjön samtidigt. I många länder skulle man inte kunna göra det överhuvudtaget. Det är en väldigt riskfylld sak, och jag har ofta ställt mig frågan när jag har varit i Almedalen och i Visby, hur länge kan det här pågå, hur länge kan vi upprätthålla det här, för det är så sårbart.
Och extremt exponerade EU-politikerna också, alltså det är korta avstånd både mentalt och fysiskt, och alltså är den personen som triggas så har du ju liksom från tanke till handling kan du ha väldigt kort.
Jo, och jag skrev också specifikt om hur nazister drog igenom Almedalen för några år sedan. Jag tror att det är 3-4 år sedan som jag skrev den texten om hur man får inte vara naiv kring det här.
Nej. Mattias, vad gör du av det här?
Ja, det är ju... det är ju en tragik redan i det mord som faktiskt skedde, som man inte får glömma bort. Fruktansvärt att en människa ska behöva sätta livet till på grund av sitt offentliga uppdrag som man utför. Det blir naturligtvis ännu mer chockerande när det kommer till någon som många känner till, som jag känner personligen och sådär. Det blir ju närmare då. Och det är klart att man får teorier kring hur det här funkar. Det är ju ingen hemlighet att Annie Lööf hatas i just de kretsar som den här personen politiskt har tillhört, alltså kring nazismen och sådär. Jag vet inte om det finns en sån koppling, men det är ju svårt att inte... Att inte tänka den tanken och fundera kring hur man uttrycker sig och sånt där. Sen är det ju liksom, det får ju inte i sin tur tas till intäkt för att man inte får kritisera en partiledare och politiker. För det är ju två skilda saker.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ja, precis. Motivet finns ju där. Vi vet sagt inte om det här var aktuellt i det här fallet. Vi har ju tyvärr en blodig historia, eller en delvis blodig historia när det gäller politikermord i Sverige som går en tid tillbaka. Ja, vi kan inte säga så mycket mer om det här. Vi följer det här naturligtvis och att vi är förstås skakade och förstämda. Vi ska gå vidare. Tyvärr blev det inte särskilt mycket roligare. Igår, i torsdags, då sköts en man i Haninge söder om Stockholm. Han blev det 47:e dödsoffret för skjutvapenvåldet i år. Den 46:e sköts ihjäl i Helsingborg lite tidigare i år. 47 döda, då tangerar vi alltså tidigare rekordsiffran för helåret 2020. Fortsätter så här, vilket väl en del talar för, då kommer vi alltså ha ungefär 50% fler skjutna i år jämfört med tidigare rekordår. Det är en helt sanslös utveckling som saknar motstycke i andra länder. Pia, du har skrivit om detta i veckan, idag faktiskt, och fokuserat på en kanske mindre omtalad aspekt om dåden, nämligen att så få faktiskt döms för dem. Berätta om ditt budskap idag.
Först till den här siffran 47, det är ju helt fruktansvärt. Vi har 4 månader kvar på året och vi har alltså nått rekordsiffran som var från 2020, och det är ju... en acceleration utan motstycke. min text handlar om, egentligen tog jag avsprång i Uppdrag gransknings program från häromdagen, där de belyste ett problem med gängskjutningar, och det är den låga uppklarningsprocenten. Det visar sig att ungefär 25% av fallen bara klaras upp. Och i Uppdrag granskning så gjorde de då en jämförelse mellan Sverige och Danmark och tittade lite på metoderna som finns i de olika länderna och vad man kan använda då. Så att det var grunden i den texten om som tyvärr råkade sammanfalla med det här rekordet då med 47 döda i gängskjutningar. Mm.
Och just när vi pratar Danmark, ditt exempel därifrån, det handlar ju, eller ett exempel därifrån, det handlar ju det här om man tiger igenom en förundersökning, alltså sitter och säger inga kommentarer på allting, och sen så blir man åtalad och sen drar man upp sin story i rätten då, då anpassad då till den bevisning man har sett mot sig. Det är någonting som i Danmark, ja berätta, hur funkar det där? Det funkar lite annorlunda i Sverige.
Skillnaden är ju då att vi har i Sverige den här omedelbarhetsprincipen som det kallas, vilket gör att man, rättens dom måste grundas på det som kommer fram vid huvudförhandlingen. Och som du sa då, Andreas, så betyder det att i praktiken så kan en misstänkt då bara sitta tyst under utredningen, under alla förhör med polisen, inte behöva säga någonting. Och sen när åtals då väcks, då får den här personen självklart ta del av bevisningen, vilket är normalt. Men kan då komma vid rättegången med sin version som man då kan anpassa. Och i Uppdrag granskning så nämndes det att man liksom kan åka slalom mellan bevisningen, om man säger så, för att komma undan då.
Och så alltså, är det inte i Danmark alltså?
Nej, i Danmark då, det här exemplet som togs upp är ju, det var en gängskjutning 2019 strax utanför Köpenhamn, där svenska gäng var nere och sköt. Och då var det ett gäng som heter Dödspatrullen, eller kallas vi Dödspatrullen, som sköt ihjäl någon. Och i den domen så visade det sig att de höll ju tyst under polisutredningen. Vilket ledde till att rätten ansåg att förklaringarna som framkom sedan var osannolika och konstruerade. Så där var det tvärtom, att man i det fallet då ansåg att har man hållit tyst under hela utredningen så kommer man med en version sen vid själva rättegången så känns inte det så trovärdigt. Mm. Så det är väl den skillnaden där med Danmark och Sverige.
Vi ska kort släppa in den juridiska sakkunskapen här. Paulina, är det bättre att göra som i Danmark? Eller finns det skäl till att vi har det som vi har i Sverige?
Ja, nej, men det är självklart att det är bättre att göra som i Danmark. Det är en jättegod poäng, Pia.
Okay. Och det finns ingen speciell juridisk princip som skulle brytas mot här, alltså rätten att hålla käften att det finns något som heter något fint på latin.
Du har väl alltid rätt att hålla tyst. Alltså det,
jo, precis,
det har man ju fortfarande såklart.
Jo, vi känner ju alla till Miranda versus Arizona från vilket år det är nu. Men okej, någonting annat? Du pratar också bevisvärdering.
Jag vill bara passa på att sticka in en sak. Att det här mordet i Haninge söder om Stockholm, det firades enligt uppgifter i Expressen på torsdagskvällen med fyrverkerier i ett bostadsområde som heter Östberga höjden. Och det är inte första gången som ett misstänkt gängmord firas på det här sättet i Sverige. Det här är...
Nej, det är en gammal fin svensk tradition.
Nej, men det här är ju barbari. Mm. Och vi måste faktiskt vända på alla stenar för att inte komma till rätta med det, för det kommer vi inte göra på väldigt lång tid, men för att förbättra situationen så mycket vi kan. Och då har Pia, det som du lyfter fram är jätteviktigt.
Pia har fler stenar, för du talar också bevisvärdering, Pia. Berätta.
Det handlar ju om just som du sa, bevisvärdering i domstolen då. För att vi har ju en väldigt viktig princip, och det är ju oskuldsprincipen. Det betyder ju att man ska betraktas som oskyldig till dess att motsatsen har bevisats. Det här måste man bevisa då, alltså skulden måste vara ställd bortom rimligt tvivel som det står i lagtexten. Och just det här begreppet bortom rimligt tvivel kan man ju då fundera lite över. Och i Uppdrag granskning så var det en professor i juridik från Lunds universitet, Christian Dahlman, som pratade om precis det här. Och han sa det att ofta händer det att man tittar på varje indicium var för sig. Och då tänker jag, är det här ett bevis för att personen är skyldig då? Är det ställt bortom rimligt tvivel för vart och en? Och då kan det ju vara så att nej, det är ju inte var och en. Alltså, tittar man på det enskilt så är det lätt att avfärda då, eftersom det är inte just det indicium är inte tillräckligt. Och jag efterlyser då att man tar ett helhetsgrepp då och fundera på den sammanlagda bilden. Och det sa de också i Uppdrag granskning att det här är någonting som borde göras, att man tittar på en helhetsbild och är det så att flera indicier pekar oberoende på varandra då åt samma håll så är det ju matematik. Det blir ju inte så rimligt med en alternativ hypotes då.
Jag vet ju att det här med matematik och juridik, det kan vara farligt. Jag kan påminna då om före detta justitiekansler Göran Lamberts som fick ett stort intresse för sannolikhetskalkyler i samband med den här kvickhistorien. Och jag tror att han med hjälp av sin förståelse för bayesianska sannolikheter och förstås den ständigt trogne följeslagaren likhunden Sampo till slut kom fram till att Thomas Quick var skyldig till, nu ska vi se här, 99,999999% sannolikhet, vartefter han ödmjukt förklarade att han inte behövde räkna mera då. Men för oss som inte begåvats med Lamberts matematiska förmåga så kan det ju vara lätt att gå vilse i det här. Mattias, du är alltid pigg för juridiska spetsfundigheter. Har du någon åsikt här?
Jo, men jag kan ju inte undgå att notera. Jag tycker Pia har utmärkta poänger. Jag kan ju inte undgå att notera hur snabbt det har gått med den här typen av mord. Därför att för bara 5-10 år sedan så var ju visdomen att mord klaras så gott som alltid upp. Det var ju andra typer av mord.
80% av orden.
Det är en påminnelse om hur ny och exceptionell den här typen av brottslighet är. Och sen måste det förstås påpekas att det behövs åtgärder, precis som de här. Det är ofta de lite osexigare. Jag har haft någon diskussion idag om liksom, det är fortfarande så att det saknas bemanning i de här områdena. Det är svårt att öppna enkla mobiltelefoner som är beslagtagna hos. Det finns trånga sektorer i DNA-analys. Det är ofta väldigt basala saker som saknas för polisen. Så det kanske inte nödvändigtvis är den här valrörelsetävlan om nya befogenheter som är där man borde vara i styret. Men det är ju helt klart att det finns många brister under nuvarande regering. Den största är förstås att man inte ens utreder om vi verkligen behöver ge 100% av intäkterna från gängkriminalitet till gängen som det blir med narkotikaförbud.
Alltså, vi har ju haft en extremt aktivistisk advokatkår också med Advokatsamfundet och med Andra Ramberg just nyligen i spetsen som har varit ideologiska motståndare till alla typer av, eller många typer av hårdare tag i rättspolitiken. Och där minsta steg mot en normalisering i europeisk riktning har beskrivits som ett hot mot demokratin och ett hot mot rättsstaten. Och när tunga juridiska profiler uttalar sig på det sättet så är ju risken att människor tror att det är så, att det verkligen är rättsstatens undergång om man får en straffrätt som mer liknar till exempel den danska, som Pia då framhåller. Och det är ju en lite unik situation som har varit i Sverige, just att man har varit så extremt radikal i, man har jurister haft en sån extremt radikal röst i debatten.
Jag ska bara säga, angående vi var lite inne på statistik, jag tror det är så att spaningsmord, det vill säga då där gärningsmannen avviker från platsen, har aldrig haft en särskilt hög uppklaringsprocent i Sverige. Det har aldrig varit så att majoriteten, möjligtvis en ganska stor minoritet av dem har klarats upp. Men de här gängskjutningarna är ju spaningsmord, vilket direkt gör det mycket svårare. Hörrni, vi ska gå vidare lite, ungefär på samma bog. Men vi ska prata om politikernas reaktion på det som Nu kan man faktiskt använda det ordet skenande. Det är adekvat just nu. Det skenande skjutvapenvåldet. Paulina, du skrev igår, tror jag det var, eller i veckan, en text om detta.
Mm.
Nämligen att regeringen och Socialdemokraternas reaktion. Du hämtade inspiration från Kalle Anka. Berätta.
Ja, precis. Nej, men regeringen och Socialdemokraterna har ju en retorik som de använder nu kring våldet, där själva den retoriska metoden är att ställa sig bland oss i liksom klungan av åskådare och stå där och kverulera tillsammans med oss och säga usch vad hemskt, den här skjutningen, det var ju fruktansvärt, ja usch liksom.
Mm.
Och det istället för att stå som ansvarig så sällar man sig till den här klungan av upprörda eller gråtare och står där och liksom hulkar mest av alla.
Och du måste berätta om Kalle Anka-metaforen, för den var så rolig.
Ja, men jag har gått och liksom tänkt på, vad är det för stor roman man har läst det här i? Eller liksom, mm. kanske inte en stor roman, men en roman. Mm. Eller något tv-manus. Där man känner igen det här. Hur liksom mm. någon som är ansvarig för någonting liksom ställer sig på två positioner samtidigt som inte går ihop. Mm. Och sen så landar det i att det kanske bara är Kalle Anka på julafton. Ni vet den här hackspetten som Kalle Anka blir så arg på.
Arakuan, djungens pajas.
Ja, exakt. Och Kalle Anka börjar ju banka ner den här hackspetten i marken och så kommer hackspetten mm. att börja banka med. Och sen så bygger de ett hus tillsammans på den
och
här hackspetten.
Och Kalles fru.
Ja, han blir sån där huld hemmafru som står och vinkar av Kalle när Kalle går till jobbet. Och sen så är det liksom kvack, vad var det som hände? Mm.
Och det är Magdalena Andersson lite över det, att hon knackar ner sig själv liksom och sätter sig i en helt annan position.
Ja, exakt. Sen ångrar jag att jag satte rubriken Magdalena Andersson som Kalle Anka. Det var en billig poäng. Jag skulle ha skrivit att Magdalena Anderssons retorik är stor litteratur eller någonting sånt. Det var dumt av mig. Men ni fattar poängen.
Men Paulina, om vi ska återgå till allvaret. Socialdemokraterna gör ju det här i viss mån för att det funkar också.
Ja, och för att medierna låter dem göra det. Alltså, om man står med en mikrofon riktad mot Magdalena Andersson och hon går in i den där rollen av liksom kverulant eller gråtare, då tycker jag att man som journalist har skyldighet att göra med sig och säga liksom, men vänta nu, du kan ju inte stå här och berätta hur förfärad du blir. Det är ju vårt privilegium, vi som står här och tittar på, vi väljare, vi i allmänheten. Men du kan ju inte sälja dig till oss och stå här och skvallra med oss om hur hemskt det där var. Såg ni det där? Det var ju så förskräckligt. Den rätten har man liksom inte. Nej, men den rätten har man inte som statsminister eller inrikesminister eller justitieminister. Så att de gör det därför att det funkar, men kanske också för att journalister, nyhetsjournalister och utfrågare och så vidare låter dem vara hackspetten som mm. både blir nerbankad och vinkar av Kalle när han går till jobbet.
Mattias, nu har Magdalena Andersson blivit kallad gråterska och kverulant och hackspett. Har du någonting att säga till hennes försvar?
Ja, precis här jag inte ville landa, men jag fattar.
Ja, jag skrev ju själv en artikel om det faktum att hon ljög i sitt sommartal när hon gick in på 90-talskrisen som hon tillskrev Moderaternas ekonomiska haveri, vilket ju liksom... ekonomer, oavsett om de kommer från S-hållet eller M-hållet eller inget håll alls, är ensamma. Det är ingen rimlig beskrivning av 90-talskrisen, vilket jag gick tillbaka till. Okay. Så jag kan addera till omdömerna, men jag går hellre in på sakerna bakom.
Ja, okej. Okay. Men det här med att Magdalena Andersson gör så här eller tillåts göra så här, du köper den beskrivningen.
Så här har ju Socialdemokraterna, det är ju en av deras stora finesser. De har ju alltid varit i opposition mot sig själva. Det är ju varje första maj går de ut och protesterar mot orättvisorna, och det spelar ingen roll att de har suttit vid makten i liksom decennier eller som nu 8 år, utan det är alltid utomliggande krafter som hindrar rättfärdigheten från att helt tränga fram och sådär. Så det här är ju en socialdemokratisk självbild, och den kan ju vara lite rar i folkhemssverige med liksom, om det handlar om någon ersättning och sådär, men när det handlar om en framväxande grov kriminalitet som behöver åtgärdas och där liksom det finns väldigt mycket att göra, Då blir det inte lika gulligt längre.
Men vad ska vi göra som borgare då? Ska vi bara sitta bitter och begrunda av att så här är det och det livet är orättvist? Eller finns det någonting att ta vidare från det här? Nej, eller att bara peka på det gång på gång?
Ja, alltså jag tycker att det finns jättemycket att peka på. Jag tycker Pia pekar på utmärkta saker som går att göra. Det är inte jätteenkel materia. Det handlar om rättsstaten. Den ska man vara försiktig med. Men i ljuset av en ny brottslighet så behöver det kalibreras på ett nytt sätt. Och vi bör lära av andra rättsstater, precis som Paulina är inne på. Vi bör vända på stenarna. Kriminalisering och legalisering av narkotika. Vi bör titta på vad polisen behöver, inte bara vifta med nya lagar som är gratis och enkelt, utan också om det finns flaskhalsar, kostnader i vad de har för IT-support och liknande. Alltså ofta är liksom det mest basala att låta poliser vara poliser och att sätta in dem där det behövs, någonting som kan göras betydligt bättre. Och där finns ju en massa forskning och liknande. Så en seriös regering har verkligen väldigt mycket att jobba med. Det är på intet sätt hopplöst.
Det var bra. Vi avslutar med lite positiv kalufs där. Ni ska dessutom få ett bonusinfo av mig, för att nu känner jag att podden behöver muntras upp lite. Han som gjorde den irriterande rösten till den här Arakuan då, som Paulina skriver så kärleksfullt om. Han heter Pinto Colvig. Eller han kallade sig Pinto, det var hans artistnamn. Han var en vaudeville-artist. Han var också den röstskådespelaren som gjorde rösten för bland annat Pluto och Långben i början. Och Arakuans läte, den spelade han in och så spelade den upp 25% snabbare för att det skulle bli roligare. Och nu kom bonusinfot. Han var en storrökare som sedan blev en av de första som krävde varningstexter på cigaretterna. Han dog tyvärr redan 1967 i lungcancer, ovetande om att han 50 år senare skulle vara en oundgänglig del av julfirandet i det fjärran Sverige. Det var väl en vacker historia. Fast tyvärr, som sagt, rökningen tog honom. Hörrni, vi ska gå vidare. Ännu en text av Paulina som publicerades, det var kanske den som publicerades igår förresten, som handlar om surrogatmödraskap och Moderaternas kampanj för att det ska vara tillåtet altruistiskt. Kan du börja med att berätta, vad är altruistiskt surrogatmödraskap och vad ska man tycka om det?
Ja, säg det. Alltså, det är öppna moderater, moderatkvinnor och MUF som har gjort en reklamkampanj där en massa moderatkvinnor upprepar "jag kan bära ditt barn". Där kanske Jesper kan lägga in en liten ljudsnutt från där.
Jag kan bära ditt barn. Jag kan bära ditt barn.
Jag kan bära ditt barn.
Jag kan bära ditt barn.
Jag kan bära ditt barn.
Jag kan bära, jag kan bära ditt barn.
Det kan man tycka är lite lustigt. Alltså, från att borgerligheten tyckte att det var en hederssak att lämna privatlivet åt väljarna, till att man lovar att låta sig befruktas av väljarna. Det är ändå ett ganska stort steg. Men det handlar om surrogatmoderskap. De kallar det för surrogatvärdskap. För att liksom riktigt köra ett extra varv på det här Orwellska. Och då skriver jag att varför jag är emot surrogatmödraskap.
Och varför är du det?
Ja, därför att man brukar, och det här säger moderatkvinnan också, att det handlar om kvinnans rätt till sin kropp. Mm. Och då menar jag att det finns många fler kroppar och själar inblandade i en sån här situation. Man har den bärande modern, man har barnet, man har sperma, äggdonator, man har de beställande föräldrarna. Och då är det barnet och den bärande modern som är särskilt skyddsvärda. Och vi vet idag att barnet knyter an till mamman redan i moderlivet. Och det var en läsare som skrev till mig väldigt vackert i morse. Det är en kvinna som har burit det här barnet under sitt hjärta i 9 månader. Mm. Och barnet söker hennes röst, hennes beröring, hennes lukt vid födseln. Därför att anknytningen redan finns där. Och hon i sin tur, det finns inget sätt att förutse hur kroppen och själen kommer reagera på att bära på ett barn som man sen ska skiljas ifrån. Och det man gör i den här surrogatindustrin, det är att man skriver långa avtal. Vad händer vid förlossningsskador? Vad händer om mamman inte vill lämna ifrån sig barnet? Vad händer om beställarna vill ha abort men inte den bärande modern? Alltså, det är så ohygglig materia. Det är verkligen ett mörker som man börjar röra sig in i.
Men det finns väl massor av barn som växer upp utan sin biologiska mamma?
Och vill man verkligen liksom röra till det i en annan människas inre? Ja, men låt henne föda ett barn som hon sen ska lämna bort enligt avtal. Alltså det här det är ett sånt mörker, så att det är liksom, och ställa det mot den här glättiga kampanjen där liksom Filippa Reinfeldt och flera andra såna här kändisar säger jag kan bära ditt barn, som att det vore möjligt överhuvudtaget. Alltså man
du
kan
tror inte
bära.
De menar allvar? De menar inte allvar, tror du?
Alltså, de facto så menar man ju inte allvar. Om man tittar in i kameran och säger till vem som helst som tittar jag kan bära ditt barn, alltså det är ju inte sant.
Nej, okej, men de kanske menar att de skulle kunna göra det för någon särskild person då?
Ja, det är väl det de menar.
Menar de inte allvar med det, tror du? För du säger ju att det är så förfärligt för kvinnorna som då utsatts, men om folk vill göra det här?
Ja, men så här, det är ju ett avtal du inte kan... Du vet ju inte idag hur din kropp och ditt psyke kommer att reagera om 9 månader när du har burit det här barnet. Du vet ingenting om det. Det finns ingenting mer omvälvande. Det finns ingen mer omvälvande upplevelse för människa än att ha burit ett barn och sen föda ett barn. Och sen att då säga, nu har vi ett avtal, du ska lämna bort det här barnet. Det är inte ditt, det är någon annans.
Okej, men jag fattar poängen. Det här barnet far illa, det finns ju massor av barn som växer upp utan sin biologiska mamma, även från liksom första stund. Det behöver ju inte innebära en katastrof för de barnen.
Nej, men varför sätta det i system?
Pia, vad tycker du? Håller du med Paulina?
Ja, alltså... Rent principiellt så tänkte jag så här, om det är nu någon som vill ha barn och inte kan få det, så kan det här vara en bra lösning. Men jag måste faktiskt säga, efter Paulinas text så har det liksom satt lite mer perspektiv på den här frågan för mig. Och jag tycker det var viktigt att ha med det här barnperspektivet som Paulina pratar om. För det är någonting som jag tror ofta förloras i diskussionerna. Den här anknytningen och potentiella saknaden som barnet kan uppleva. Sen är det ju alltid, och det säger ju Paulina i sin text också, hon pratar inte om det nu, men hon säger det också, det handlar ju om någonstans handlar det ju, även om det här inte förslaget som kom från Moderaterna handlar ju inte om pengar, utan snarare tvärtom, det är altruistiskt, det ska inte handla om pengar. Men vi ser ju där det faktiskt går att det här finns redan, de länderna som finns, det är ju ofta väldigt fattiga länder, och det finns ju då en risk att det faktiskt blir en fråga om att köpa ett barn, och det tycker jag man ska vara väldigt försiktig jag har lite ändrat uppfattning i frågan, kan jag säga, efter Paulinas text.
Du också vara försiktig kanske lite hur man uttrycker sig. Det finns ju trots allt en stor mängd lyckliga familjer i Sverige där barn har tillkommit precis på det här sättet. Paulina, är inte det värt någonting, eller ska de behöva höra att det de har gjort är fel och att deras familj är liksom resultatet av någonting du beskriver som väldigt destruktivt?
Nej, men man fattar ju de beslut man fattar, och sen så om andra människor har andra uppfattningar så får man väl, alltså det är ju inte en kränkning av de familjerna. Jag tvivlar inte alls på att det finns jättemånga lyckliga familjer som har blivit till på det här sättet. Men det är fortfarande så att du vet inte hur den där surrogatmodern kommer att må ett år efter att hon har separerats från det där barnet. Det är så otroligt kraftfulla biologiska processer igång, så att det går inte att förutse. Och det där är liksom en väg jag inte tycker att man ska vandra.
Mattias, Paulina, eller Pia övertygades av Paulina. Har du övertygats?
Nej, det har jag inte, men det är ju viktiga frågor hon tar upp. Och det är ju precis som, alltså alla beslut kring barnalstrande och så vidare. Vi är inne i lite samma sak kring abortdiskussionen. Det kan vara oerhört komplexa beslut, men och liksom landa väldigt olika. Men det tycker jag är ett dåligt argument för att ta ifrån alla kvinnor det personliga beslutet att fatta det för sig själva. Jag förstår att det är väldigt många för vilka det här är fullkomligt otänkbart, men det handlar inte, ett lagförslag handlar inte om att de på något sätt ska tvingas igenom den här processen, utan det här handlar ju om de vuxna kvinnor som är beredda att åta sig det här. Och där finns ju också i den utredning som fanns, så var det väldigt märkliga och ganska sökta argument för att inte tillåta det här. För de studier som faktiskt har gjorts, de uppföljningar som faktiskt har gjorts, hittar en majoritet av de här värdmödrarna tycker att de faktiskt bidrar med något vackert. De hjälper till att hela familjer och tycker att de har bidragit med något mycket stort. Det är klart att man inte kan riktigt veta vad man ger sig in på i det här sammanhanget. Där har Paulina rätt. Men den risken bör kvinnor få ta, och det bör liksom regleras hur det ska bli. Man kan liksom inte vara 100% tvärsäker, men att förbjuda det här är ju ett tvärsäkert sätt att hindra människor som vill från att hjälpa familjer att få barn som inte kan få det annars. Och det är ju någonting vackert. Och jag tycker inte bara att man ska tillåta altruistiskt värdmödraskap, utan också att den som åtar sig det här ska kunna inte bara vara lagligt skyddad och liknande och få göra det under vettiga villkor, utan också få en ekonomisk ersättning för det, för min del.
Okay.
Ja, men det här är jätteintressant, för att det här är ju det som skiljer. Det finns en jätteintressant forskare som heter Jonathan Haidt, som jag tror att jag har pratat om förut, som har skrivit en bok som heter The Righteous Mind, och han har forskat på hur olika liberaler, alltså progressiva och konservativa, ser på moraliska frågor. Och han har funnit jätteintressant att medan liberaler tänker mer de termer som du gör nu, Mattias, mer i termer av skadar man någon eller skadar man inte någon, i så fall ska man vara fri att göra som man vill. Så bland konservativa så finns det ett helt annat begrepp om helighet. Alltså, och här kommer vi in på liksom moderskapets helighet, det heliga i relationen mellan mor och barn. Alltså det finns aspekter där som är mer framträdande om man är mer konservativt lagd.
Men på vilket sätt är det inte en respekt för helighet och familjelivet att hjälpa en familj att bli hel genom att ett efterlängtat barn kan komma till? Om det är så, vilket trots allt kvinnorna i den situationen har vittnat om att de ser det som, ska man underkänna den berättelsen, eller ska de inte få fatta det beslutet? Eller, alltså, det handlar ju också i båda fallen. Jag underkänner inga farhågor, och jag tycker att det är väldigt viktigt att ha en levande diskussion om vad kan gå fel. Vad kan hända som du inte kan förutse? Inte, jag delar liksom kritiken mot att göra något pajigt och enkelt av beslutet. Men jag tycker ändå att det måste få finnas.
Okej, släpp in Mattias, Paulina igen.
Nej, men jag underkänner inte det, och jag förstår precis vad du menar. Men å andra sidan, att gå emellan. För barnets del så finns det ju inga beställare, inga donatorer. Det finns ju bara en mor. Återigen, man har... och liksom att gå emellan mor och barn och separera dem och säga att du ska vara någon annanstans därför att det finns en beställare här som har betalat för dig eller inte betalat för dig.
Men vadå, är du emot adoptioner också, Paulina? Eller det blir väl samma sak där?
Hur då, menar du att det är samma sak?
Ja, adoptioner, att folk adopterar bort sina barn, då skiljs man ju också från den biologiska modern. Inte
ja,
det samma
och
sak?
Det är ju absolut inte önskvärt att det ska vara så.
Nej.
Om det inte föreligger liksom risk för att barnet misshandlas eller råkar väldigt illa ut. Eller att det finns, alltså, ja,
men på det sättet, sker det ju hög utsträckning, och det är ju ingenting vi...
Ja, men det är ju inte det ideala. Här handlar det om att lagstifta och möjliggöra någonting som det är väldigt svårt att acceptera, att man skulle gå in och säga att här har vi ett avtal. Mor och barn ska skiljas åt på den och den dagen efter förlossningen. Och har modern fått förlossningsskador och så gäller följande. Och vill hon inte göra abort och beställarna vill göra abort, då är det abort som gäller. Eller så, alltså, det finns så mycket där som är så, man drar sig i marker där man inte ska vara överhuvudtaget.
Pia, nu har du fått höra både Mattias och Paulina. Har du ändrat uppfattning, eller är du fortfarande på huvudsaken Paulinas sida?
Jag är sida? Schweiz i den här frågan, känner jag. Ja. Inte Sverige längre, men Schweiz.
Det är en större anledning att lämna det till var och en.
Ja, jag tror att det är en väldigt komplex fråga. Och jag tror att det är viktigt att titta på självklart alla aspekter i det hela. Och ja, syvende och sist så kommer det att vara... Varje situation kommer att vara unik i det här fallet också. För så är det.
Vi är överens om att pajigheten passar inte här i alla fall.
Nej, vet ni vad jag gör? Vi tillsätter en utredning. Paulina och Mattias får sätta er i ett utskott. Sammansatt
av... Fast jag vill ändå... Alltså, man kan klaga på tonaliteten och sådär. Det kan man alltid i politiska budskap. Men i grunden så är jag glad att Moderaterna driver den här frågan. Det gör mig verkligen varm om hjärtat. Därför att jag tycker att det är en viktig frihetsfråga som hjälper människor att fatta enskilda beslut och kan hjälpa familjer att bli hela och barn att födas till föräldrar som välkomnar och älskar dem.
Den lilla bebisen kommer söka sig till surrogatmamman. Så att om bebisen får välja så är det där han eller hon kommer att vara. Om vi pratar valfrihet.
Vet vi detta i samtliga fall?
Ja, det är det barn gör. De knyter an till mamman under graviditeten och så är det dit de söker sig. Till henne de söker sig.
Mm. Hörrni, vi ska gå vidare. Ett allvarligt ämne som jag brukar säga säkert kommer återkomma till. Och nu när vi går vidare, då är det dags för Mattias att gå upp i heta stolen. För nu ska det handla om ekonomi. Paulina, så du kan gå iväg och ta lite kaffe.
Nu blir det killfrågor.
Ja. Det är faktiskt en grej som vi ligger liksom lite efter med. Vi hade tänkt med att ha med den förra veckan, men då fick vi faktiskt inte plats med det. Men det var nämligen så att jag tyckte Mattias skrev en väldigt klok text just då förra veckan. Då den gick under rubriken viktigast, eller ingressen löd så här: viktigast under kommande år blir att kunna säga nej till nya politiska utgiftsförslag. Och det är ju inte så populärt att säga nej, utan de flesta politiker säger ja med anledning av de tider vi lever i. Men varför är det viktigt att hålla igen nu, Mattias?
Därför att av flera skäl, dels därför att bara att uppfylla det man redan åtagit sig från offentligt håll. Och där har vi nyss varit inne på behovet av brottsbekämpning, vi behöver ett starkare försvar och fler äldre kommer att försörjas av färre yngre i demografin. Till det har vi inflationen nu som är hög, och det gör att konsumtion av samma offentliga tjänster som tidigare kommer att kräva mer pengar. Och det, bara det här gör att varje tal om liksom nya satsningar och sådär, då måste du tala om liksom, vad kommer du i så fall försaka. Och vi har liksom vant oss under de här billiga krediterna med att staten lovar mer, men det är ju inte så att staten i grunden köper mer, utan man lånar om inte annat på morgondagens bekostnad, och det är ju dagens unga och jobbande som får betala det i så fall.
Fast man ska ju säga så att de senaste, alltså statens kaka har ju inte växt jättemycket de senaste decennierna, och vi har ju oftast haft en budget som har gått ihop. Vi har ju till och med haft överskott och kunnat betala tillbaks på. Så vi har skött oss ganska bra hittills. Det är väl nu att tonerna har ändrats nu, liksom att man vill bli mer expansiv.
Just Sverige har vi ett bättre läge i det fallet. Vi har ju då privat skuldsättning, men det är ju liksom penningpolitiken är lite ett annat avsnitt. Men det har varit liksom en tendens på sistone. Vi tenderar att få in den från andra länder. Jag tror pandemin inte minst gjorde mycket för att det blev bekvämt att i det utsatta läget och när det är så gott som gratis att låna att spendera mer än man finansierar med, och alla fick dutta ut åt sitt håll. Och det där funkar ju inte riktigt. Vi såg under pandemin också vad man gjorde var att stoppa pengar i hål. Man lät liksom kollektivtrafiken köra runt fast den var tom och nästan ingen åkte för att hålla systemen igång. Det var ju inte så att vi fick mer för de pengarna, utan vi skuldsatte oss till en kostnad för att hålla verksamheter på ungefär samma nivå som de är i normalfallet. Och på samma sätt så har vi nu en problematik där vi börjar märka redan att skattebördan är påtaglig för att finansiera den stora stat vi har. Det har också varit lätt i de här goda åren att tänka, liksom, folk säger jag betalar gärna mer skatt. Det är inte lika många som snobbar med det där längre när man börjar märka att elräkningen drar iväg, bensinkostnaderna drar iväg, och en hel del av det är för att det här har varit tacksamma skatteobjekt. Det är ju så att priserna har gått upp för att utbud och efterfrågan ser så ut. Men det är också så att priserna accelererar på grund av olika statliga taxor och att staten har haft det här som tacksamma skatteobjekt. Och det är en påminnelse om att liksom en stor stat kan aldrig finansieras genom annat än en stor skattebörda på vanligt folk. Det är inte någon annan eller de rika som betalar de här skatterna, utan det är vi alla.
Du, sätter här lite historiskt perspektiv. Från 90-talet så lärde vi oss vikten av det här med budgetdisciplin och att hålla koll på kostnaderna och så här, för det fick vi betala dyrt den gången. Nu har det gått 30 år, det är en helt annan generation som styr politiken. Är det lite gamla lärdomar som vi håller på att tappa bort, och håller vi på att göra liknande misstag igen? Kan man tolka utvecklingen så?
Ja, det är många som har varnat för 30-talet på grund av identitetspolitiska skäl och liknande. Jag tror att risken att vi skulle hamna där är ganska liten, vilket gudskelov. Men däremot 70-talet, där man hamnade i just den här problematiken, skenande skuldsättning, skenande inflation, och då är det lätt att bara hamna i det här jagandet av hur ska vi kompensera, hur ska vi göra något åt det här, vad funkar för stunden, och det blir nästan alltid kontraproduktiva åtgärder som priskontroller och annat, och till slut står man där med företagsakut och skenande skuldsättning och kompensationskrav från alla, och så börjar du gå dem till mötes, och ju mer du går dem till mötes desto mer kostar det, och desto mer brinner inflationsbrasan. Det var det vi upplevde under 70- och 80-talet, och det blev två förlorade decennier för Sveriges löntagare. Det ökade jättemycket i plånboken, men inget alls i köpkraft, och Sverige tappade gentemot andra länder. Dit är vi på väg igen.
Du, i samma text som jag nämnde då, så berömmer du Moderaterna. Är Moderaterna fortfarande ett fiskalt konservativt parti? Kan man lita på dem i de här frågorna?
Lita på dem kan man inte. Ett parti som lanserar pensionsreformer som bara redovisar höjningar och ökade utgifter, men inte hur det ska finansieras, eller som gör upp med Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna om att utreda priskontroller på bensin, börjar tappa sin kompass. Men det är klart att många moderater har den här, och moderaterna har ett grundmurat förtroende i det här, för man har hanterat ekonomiska kriser, man har stått för en restriktiv politik. Man har också gått ut i den här valrörelsen med att vi kommer att spara på offentliga utgifter vi anser mindre motiverade, som bistånd och även ersättningar i A-kassa och liknande. Inte för att man tycker att det är jätteroligt, utan för att pengarna behövs bättre på andra håll, och då måste man ställa utgifter mot varandra. Allt kan inte kosta mer. Och jag vill se betydligt mer av det, och vi kommer att behöva betydligt mer av det efter valet. Och jag tror att Moderaterna har en styrka som man tyvärr inte har utnyttjat, men som ändå finns där och som jag försöker påminna dem om.
Mm. Vi tackar för dessa varningsord och uppmaning till Moderaterna. Nu är det dags att väcka Paulina igen, för det har blivit dags för mitt favoritmoment. Vi ska stresstesta våra ledarskribenters politiska kompasser i verkligt skarpt läge. Jag kommer att ställa dem inför aktuella förslag som har lagts i veckan, och de ska göra direkt tummen upp eller ner. De är helt oförberedda, de vet inte alls vad som väntar. De får bara gå direkt till den politiska ryggmärgen och hämta ett svar. Jag kallar det svar direkt, och det är jätteroligt. Är ni redo allihopa?
Ja.
Ja.
Då börjar vi. Socialdemokraterna, de vill ställa språkkrav på de som arbetar inom äldreomsorgen. Detta motiveras med att språkkunskaperna ofta är dåliga, vilket leder till risker för de äldre. Vad tycker vi om detta? Är vi för emot språkkrav för personal i äldreomsorgen? Jag vill ha svar direkt.
För.
Om det behövs.
Jaha, veckans folkpartist har debuterat. Okej, men då var ni hyggligt samständiga där, att det är ändå vettigt ifall det behövs, liksom, så att säga.
Ja, det har kommit larm nu, inte minst i S-styrda Dalarna, om liksom, där verksamheten inte funkar och blir farlig. Det är vårdverksamhet om väldigt ömtåliga människor, och då har man inte råd att misslyckas. Och det, så mycket får
det inte vårdverksamhet, det kan ofta vara den enda kontakten som den äldre har med en annan människa under dagen. Och det här är en bransch som behandlas som någon slags integrationsverktyg, och det får det inte vara, utan det här är en viktig verksamhet, och det ska skötas av människor som är lämpade för det, både i fråga om språkkunskaper och i övrigt.
Toppen, vi gör alltså tummen upp för Socialdemokraternas förslag. Bra jobbat där, Magda. Då går vi till Moderaterna. De vill ta bort möjligheten att få uppehållstillstånd av det som kallas särskilt ömmande omständigheter. Det är en möjlighet som finns i utlänningslagen idag. Det rör sig alltså om folk som får en extra möjlighet om man saknar asylskäl, men exempelvis har en stark anknytning till Sverige. Den möjligheten vill alltså Moderaterna ta bort för vuxna. Vad tycker du om detta? Är vi för eller emot? Jag vill ha svar direkt.
Jag vet inte hur vanligt det är att det används.
Det är ungefär 800 som har fått det senaste året.
Mm. Förmodligen så är det vettigt.
Okej, vad sa du Pia?
Jag sa för.
Du vill ta bort det? Mattias, vill du ta bort det?
Jag är emot.
Emot?
Alltså det är som sagt särskilt ömmande skäl. Det är inte en stor grupp. Det är inte här problemen finns, utan då är det bra att behålla den möjligheten. Det är inte här det liksom strömmar in okontrollerat.
Pia, varför vill du? Tycker du det är vettigt att ta bort den här möjligheten?
Nej, utan att ha någon större kunskap i ämnet så känns det fortfarande så att om man inte har någon asylskäl då tycker jag inte att man ska kunna få uppehållstillstånd. Mm.
Pia, du är inte riktigt färdigbakad ledarskribent här, hör jag. Det spelar absolut ingen roll att man inte har några kunskaper. Man ska man ska uttala sig med ett käckt självförtroende ändå.
Just det. Ja, sorry, vänta. Ja. Jag ska ställa om hjärnan här. Självklart okay. Så ska vi ta bort det här.
Ja,
mycket bra.
Då fortsätter vi. Socialdemokraterna och Moderaterna bör överväga en stor koalition. Det föreslår statsvetaren Olof Ryn på SVDs debattsida. Argumenten är sammanfattningsvis att läget är allvarligt och kräver kompromisser. Vad tycker vi om detta? Är vi för eller mot en stor koalition? Jag vill ha svar direkt.
Absolut emot.
Mot.
Mot i det här läget.
Ja, men du öppnar ändå för att det ska bli så småningom, Mattias. Politik
är det möjligaste konst och det här är inte ovanligt i andra länder. Men det kommer att ske till ett högt pris och därför är jag emot så länge som möjligt.
Rent konsumentupplysning till lyssnarna är att Mattias har en bakgrund på Dagens Nyheters ledarsida.
Det brukar dock vara Dagens Industris käpphäst. Näringslivet har en fetisch för det här och gamla statsvetare.
Paulina, du var väldigt skarpt emot. Varför?
Därför att vi har redan haft en decemberöverenskommelse. Det finns få tydligare sätt att uttrycka väljarförakt än att säga, men om ni vill ha något annat, då går alla vi ihop som ni och går ihop i en kartell, så som vi pratade om förra veckan.
Nu ska vi väl säga att decemberöverenskommelsen var ju en uppgörelse som handlade om att oppositionen frivilligt satte sig på avbytarbänken snarare än att alla samarbetade och utformade en gemensam politik.
Ja, okej, hörni, vi tar den sista. Jag tror ni kommer vilja diskutera den också. Alla män och kvinnor som mönstrar och bedöms lämpliga ska göra 3 månaders grundläggande militär utbildning. Detta föreslog Liberalerna igår. Motivet var bland annat att, nu citerar jag, en militär grundutbildning för alla är nödvändigt för att försvara Sverige. Är det för eller mot? Jag vill ha svar direkt.
Mot.
För, men bara för män.
Pia?
Men jag får väl vara för då. för alla.
För alla? Ja,
alla,
bra, men...
alla åsikter.
Ja, nu ska jag återigen konsumentupplysning. Mattias har ju en gammal historia här. Han har själv varit vapenvägrare.
Nej.
Nej, värnpliktsvägrare.
Jag har inget emot vapen.
Ja. Jag är emot okay, men Mattias, om vi ska vara allvarlig. Varför är det här ett korkat förslag?
Det är ett korkat förslag av flera skäl. Dels så är det ju just det här att... Jag tycker att den som ställer upp för sitt land ska landet ställa upp för, inte hota med fängelse, och att därför pliktlagar för vuxna människor om tjänstgöring hör inte hemma i ett civiliserat samhälle. Där är jag med Ronald Reagan, att de värden som ett land ska försvara körs över av värnpliktstanken. Men jag kan ändå förstå de som anser att Sveriges geografi med glest befolkat och liknande, att det helt enkelt är ett nödvändigt ont. Där försvarsbehovet styr och liksom att man behöver en försiktig rekrytering som man liksom utformar för att fylla spetsbehov i försvaret. Men det ena är liksom att man utökar det, men det andra är ju att det här är ju ingenting som någon inom försvaret som har tänkt efter lite efterfrågar. Det är liksom en dum populistisk åtgärd som kostar väldigt mycket, ger väldigt lite i försvarskapacitet, precis som du var inne på i den utmärkta podden du gjorde. Och det är liksom ett slags folkförsvarsromantik som frodas inom socialistiska rörelser och annat.
Okej, vi släpper in Paulina. Varför är det här det bästa som uppfunnits än skivat bröd?
Jo, det var så att på 90-talet så, och en bit in på 2000-talet, så var det en grupp teoretiker som fick för sig att Europas säkerhet försvaras bäst i internationella insatser, och för sådana så behövde man ett yrkesförsvar. Och sen så kunde man göra besparingar som man gärna ville göra på att avskaffa en värnplikt som var en mycket välfungerande institution i många europeiska länder. Idag vet vi att det inte är sant. Vi blir inte säkra av att våra soldater är i Mali av anledningar som jag tror att ingen av oss kan redogöra för egentligen. Utan vi blir säkra av att ha ett fungerande försvar den dagen ryssen står på svensk mark. Eller någon annan.
Helst innan han står på svensk mark.
Ja, precis. Och man behöver ett fungerande lokalt förankrat försvar. Och den här institutionen som vi hade med att alla män i en årskull får mönstra och sen så tar man ut så många som behövs i försvaret. Det var väldigt välfungerande. Det var en djupt rotad, välfungerande institution som man slog sönder. Det finns ingen anledning att ta ut kvinnor till värnplikt. Vi är inte Israel, vi har inte den typen av behov.
Men Paulina, många inom försvarspakten,
de tjejer som vill ska förstås få göra det.
Inom försvarspakten är det många som är skeptiska till den här idén och att det menar att den inte omsätts i ökad försvarsförmåga.
Ja, men det är klart att det finns skilda uppfattningar om det där, men det, alltså, det här är så intressant, för att det här som Mattias sa om att i ett civiliserat samhälle så kan man inte ha värnplikt, och där tror jag att vi, eller där vet ju vi sedan flera år att vi har väldigt olika uppfattningar. Jag ser det som att liksom, den här diskussionen, det är lite av en pojkrumsdiskussion att prata om värnplikt som slaveri. Alltså, har vi inte en stat som kan försvara sig, så är den typen av diskussioner bara seminarieövningar. Det är liksom en sån här grundläggande sak. Det är precis som att det är jätteroligt att diskutera huruvida skattestöld, men i verkligheten, i realiteten, när vi har ett samhälle, så har vi vissa plikter gentemot varandra. Och en sån plikt som är grundläggande är värnplikten. Och ja.
Men okej, är det här en chansning, har det här också att göra med The Righteous Mind?
Ja, men
att det
smula,
finns heliga saker.
En smula, va?
Nej, men är det heligt?
Det finns ju en intressant aspekt av det här, och det, när man tittar på rekryteringsannonser för Försvarsmakten idag, så kommer man med en massa argument. Alltså HBT-rättigheter, det är ett skäl att försvara Sverige. Och jag håller väl kanske inte med om det. Jag tycker att Sverige var lika mycket, exakt lika mycket värt att försvara på 70-talet innan vi hade den här revolutionen inom HBT-rättigheter. Därför att det handlar om vårt liv, våra avkomma, vår rätt att leva i fred och frihet i landet Sverige. Och jag tror att man tappar bort sig lite när man börjar så här med långsökta förklaringar till varför vi överhuvudtaget borde försvara oss. Så ja, där finns det lite righteous mind, absolut.
Mattias, det var mycket som Paulina sa. Du får väl välja vad du vill bemöta där.
Ja, alltså först så ska Paulina ha rätt i att det här strategiskiftet när Sverige skulle ut i världen, alltså vare sig insatsen gällde Afghanistan eller Libyen eller Mali, så var de speciellt framgångsrika och ökade inte svensk trygghet på något markant sätt. Även om man samövade med NATO-länder så blev det liksom en väldigt kostsam militärövning som okay, var väldigt
liten. Nu har du berömt henne. Ge det på henne nu istället.
Ja, nu. Jo, men det måste ändå sägas att jag delar inställningen att Sveriges försvar framförallt handlar om att försvara vårt land. Det ska vi göra i samarbete med andra, men det är fortfarande här hemma som är huvuduppgiften, och att inte bara ha yrkessoldater utan också en beredskap i samhället med människor som får en utbildning, jobbar med annat men kan sättas in vid behov. Den organisationen tror jag också på. Men det är ju inget som säger att man måste tvinga människor med hot om fängelse till den här utbildningen. Och Sveriges problem handlar inte bara om grundutbildningen, den handlar också om att behålla soldater. Att vi har ett jätteproblem nu inom flyget till exempel, där piloter tycker att vi blir inte rättvist kompenserade, vi söker oss någon annanstans. Ska man skamma dem också och säga att ni har en plikt mot fosterlandet, eller ska man ge dem skäligt betalt? Jag tycker det senare. Och liksom den, och det här är ju, man kan liksom hålla på och lägga huvudet på sned och prata om pojkrum, men Ronald Reagan var trots allt president som inte satt i ett pojkrum, utan i kalla krigets kärnvapendetonationstider, och han ansåg samma sak. Och det är många länder som har löst sina försvarsuppgifter utan det här tvånget och sett ett värde i att lösa det på annat sätt. Jag tycker också så, man kan tycka olika om det, men det är liksom inget av det som handlar om rena seminariekonstruktioner. Sen kan man ha en uppfattning om vanlig enkel anständighet.
Okej, Pia, du får fälla avgörande här. Vem har rätt?
Nej, men alltså, Mattias har ju goda poänger också såklart, men jag är ju benägen att hålla med Paulina mer. Jag tror att däremot att det här är ju inte en omsvängning som kan göras så här på en gång, utan det här måste ju vara en långsiktig plan, och med den så ska självklart det här problemet som Mattias lyfter med flyget också integreras. Att man liksom tar en omtag på hur vi ser på Försvarsmakten. Att Försvarsmakten blir på modet igen lite grann. För det tror jag vi har förlorat. Det är inte längre, känns inte längre som att vi tycker att det är en liksom naturlig del, utan det har varit lite på undantag. Så att en värnplikt, allmän värnplikt, är ju en del av det också, att man tar med Försvarsmakten in i värmen igen på något vis. Nu
precis, men jag håller helt med. Så att det upphör att vara en gemensam angelägenhet och blir verkligen ett särintresse när det bara är en.
Ja, det, precis.
Men det där stämmer ju inte riktigt, för vi har, alltså, det är betydligt fler som söker sig till liksom de tuffaste utbildningarna i Norrland idag än vad staten kan utbilda. Det är jättekö till hemvärnet. Människor vill hjälpa till. Varför jobbar man inte med människor istället för att anta att alla måste tvingas för att något ska hända?
Det är jättebra, Mattias, men jag tror att på lång sikt så måste det till ännu mer. Och om vi inte har tillräckligt många platser för att utbilda de som faktiskt vill, då tror jag det är där man måste börja. Man måste satsa mer på att kunna utbilda fler.
Okay, ja, där tycker jag också vi ska börja snarare med en idé, en liksom skrivbordskonstruktion dragen ur röven om att alla ska göra.
Alla ska med. Ja, nej, det måste vara långsiktigt. Det måste vara en långsiktig plan, och det ska leda till att det är en allas angelägenhet helt enkelt.
Andreas, ska vi komma till den bästa filmen på internet snart?
den ska vi faktiskt höra på nu.
Rent definitionsmässigt så borde det ju knappast råda något tvivel om att värnplikt är slaveri. Därför skulle jag vilja ta tillfället i akt att vända mig direkt till försvarsminister Anders Björk. Hur i helvete kan du sitta och administrera detta slavsystem?
Och där hörde vi alltså då Mattias, för snart 30 år sedan är det väl, nämligen Moderaternas partistämma i Sollentuna 1993, där han gick till storms mot försvarsminister Anders Björk.
Om jag fick frysa tiden...
Ja, det var slutet på min politiska karriär.
Om jag fick frysa tiden någonstans så skulle det vara där. När det var liksom ett gäng valpar som gick upp i talarstolen och blev skarpt och ordentligt tillrättavisade av de vuxna i rummet som sa hur det skulle vara.
Det var vackert.
Hörrni, du är Moderata samlingspartistämma.
Hörrni,
inget vi ska nya Moderaterna där inte.
Vi ska påminna bara om det Mattias sa, den podden han refererade till. Det var en podd som spelades in och sändes igår. Då Allan Widman, som då är upphovspersonen till det här förslaget med 3 månaders värnplikt för alla, diskuterar just det med ledarsidans kolumnist Patrik Oksanen, som inte är helt nöjd. Den kan man gå in och lyssna på, där får ni massor med ytterligare argument. Men nu ska vi gå vidare till kvällens, eller dagens, sista moment. Vi skyndar oss på här, för snart stänger bolaget. Det är ett av mina favoritmoment faktiskt, och det heter Är du smartare än en ledarskribent? Då kommer jag ställa våra panelister inför tämligen triviala frågor kring tidens ämnen, och ni där hemma ska vara med. Svarar ni snabbare än Peter och Paulina och Pia, då är ni helt enkelt smartare än en ledarskribent. Peter är inte här.
Mattias är här.
Peter är inte här och kan försvara sin titel.
Jag hade översatt manuset fel.
Vi är alla snabbare än Peter idag.
Mattias, Paulina och Pia naturligtvis. Förra veckan fick jag ju skälla Paulina för att frågan var föga bildande. Eller bildade. Så jag försökte
vilket
höja.
Till att jag vann.
Jag kommer få äta upp det här. Oj.
Mattias är regerande mästare. Vi får se hur det går. Ni kan reglerna. Man får svara när man vill. Vill man svara säger man sitt namn och då slutar jag läsa upp frågan. Fel svar ger minuspoäng. Är allting solklart?
Ja.
Veckans fråga är inspirerad av det stjärntecket ni nämnde i inledningen, nämligen jungfrun. Och då blir det förstås omöjligt att välja bort den mest kända jungfrun, nämligen jungfru Maria. Teologin kring henne är förstås omfattande, delvis motsägelsefull, men en sak är många kristna överens om, däribland de flesta kyrkofäder. Vad är det som avser Maria och som på latin heter Semper Virgo?
Paulina.
Ja, då tar jag.
Alltid oskuld.
Exakt! Och det betyder alltså helt enkelt att Maria var oskuld hela livet. Och,
men hon fick väl jättemånga barn?
Nej, förklaringen är då att de syskon som nämns i Bibeln till Jesus, det är då de
som Josef.
Ja, det kan ju vara en förklaring. Nej, det var så att Josef var enkling och hade flera barn när han då träffade Maria, så att det var de syskonen. Mm-hmm. Och alla ni som känner till marinkårens motto kan ju förstås vara det här enkelt. För vad heter det, Paulina? Bonusfråga.
Något annat med Semper då?
Ja.
Semper Fidelius, ja, precis.
Always faithful.
Exakt. Ett poäng till Paulina. Vi fortsätter. Jungfru kallades ofta ogifta kvinnor av adlig börd förr. På 1700-talet ersattes termen med fröken, men inom borgar- och prästeståndet förekom en annan, numera ganska abstrus term. Vilken då? Inget svar, Paulina?
Jungfru... Fröken.
Alltså för en ogift kvinna i borgar eller prästeståndet på 1700-talet, vad kallar det som?
Mamma kanske.
Svaret är, ingen vill svara, svaret är mamsell.
Jaha.
Vi fortsätter. Jungfru kan man vara, men också jungman, om man då är junior sjöman. Jungman Jansson, vem skrev en dikt om honom som han senare tonsatte? Paulina, det här är bildande.
Mm. Ja, verkligen. Jag kommer få äta upp det här alltid.
Ja. Inget svar. Svaret är naturligtvis den stora skalden från Finnmarkerna, Dan Andersson. Och det är för övrigt ett tidigt exempel på hur man kan anpassa texter. För att i den första diktversionen förekom ord som fnask och negress, men de försvann när den sjöngs in på skiva senare. Är ni fortfarande vakna? Paulina leder med ett poäng.
Ja.
Jungfru, då tänker man på Jung, kanske på Carl Gustav Jung, den gamla skojaren. Hans teorier har gett upphov till ett ofta använt, men tyvärr föga vetenskapligt personlighetstest. Vad heter det testet?
Paulina.
Ja, låt höra.
Testet vet jag inte, med arketyperna. Är det de vi pratar om?
Ja, precis. Men testet var det vi frågade om här. Så det blir minuspoäng. Tillbaka på noll.
Jaha.
Svaret heter Myers-Briggs Type Indicator. Ni har säkert gjort det, man får fyra bokstäver. Och föga förvånande så är jag en INTP. Ja, än så länge noll poäng på alla. Tillbaka till jungfru Maria. Hon började under renässansen allt oftare avbildas iför en speciell blå klädnad. Orsaken var just att det blå färgpigmentet var väldigt dyrt och eftertraktat. Tavlarnas beställare ville då ha den bästa råvaran för att avbilda just Maria. Alltså blev hon blå. Pigmentet kommer från en bergart som heter lapis lazuli som importerades från dagens Afghanistan. Men vad heter det särskilda färgpigment som ofta användes för Marias kläder, kommer från italienskan och betyder bortom havet? Här råder tystnad. Mattias, har du somnat? Svaret är ultramarin.
Ja.
Jag hade det på tungan.
Hörrni, efter denna utflykt i renässansmåleriet är det dags att gå tillbaka till drängstugan. Jungfru är ett gammalt ord för det vi idag oftast kallas oskuld, det vill säga syftande på någon som inte haft sexuell umgänge med någon. Ett gammalt ord för en kvinnliga sådan är mödom. Vad kallas den manliga motsvarigheten?
Paulina.
Paulina först.
Svendom.
Ja. Svendom. Helt rätt. Ett poäng. Vi fortsätter. Vi får se om Paulina kommer våga svara på nästa fråga. Mödomshinna är ett begrepp som var vanligt förr. Det kritiserades för att skapa myter och oro. 2009 bestämdes RFSU för att Paulina, de ville ha nytt...
Mattias.
Paulina först.
Slidkrans.
Helt rätt. 2 poäng. Nu får ni andra skärpa er om ni ska hinna gå ikapp. Jungfru, like a virgin, kan man också vara. I vilken film från 1992 introduceras Victor Filmens persongalleri i en kaféscen där just Madonnas låt Like a Virgin diskuteras? Regissören kan jag säga är Quentin Tarantino. Inget svar. Svaret är Reservoir Dogs, eller De hänsynslösa som de heter på svenska. Sista frågan då. Jungfrulighet blir också ofta någonting högomtanigt när det gäller politik och medialt. Ett exempel är det amerikanska fenomenet att ha så kallade purity balls, evenemang där unga kvinnor lovar sina pappor att avstå från sexuell samvaro. Fenomenet kan spåras tillbaka till en familj i Colorado Springs som arrangerade den första så kallade purity ball. Vilket år var det närmast vinner? Året för den första purity ballen alltså.
Ja. Jag har fuskat och startat sist, så jag börjar. Jag säger 1982.
Mm. Pia och Paulina, någon av er som
då
vill?
Då säger jag 1967.
Och Pia slutligen?
1995.
Snyggt, Pia. Det är faktiskt så nytt som 1998 faktiskt.
Oh.
Och det ska sägas att det här med purity balls, det är en ganska vanlig anklagelse att det är inte så spritt som det är, att det är mer ett marknadsföringstrick från den här familjen då som just säljer purity balls. De heter Wilson från övrigt. Och det är liksom deras marknadsföring som säger att det finns i alla delstater och väldigt mycket överallt, men det finns egentligen inga bevis för det. Men det har ju blivit en medial framgång ändå. Då slutade Paulina på 2 poäng, Pia på 1 poäng och Mattias på 0 poäng. Grattis Paulina!
Tack så mycket! Ja,
nu blev jag diskriminerad när det gällde bildningsfrågor och sånt där.
Hörrni, ja just det, vi har ju vår lilla avslutning också. En liten rundfråga då redaktionen får tipsa er lyssnare om något trevligt. Svara spontant på en lättsam fråga. Veckans fråga rör förstås valrörelsen. Det är bara 2 veckor kvar snart. Hur ska man följa den? Man ska förstås läsa Svenska Dagbladets ledarsida och vår politikbevakning och lyssna på våra poddar. Men bortsett från det, har ni några andra guldklimpar i nyhetsflödet som ni brukar använda för att hänga med? Allting från Twitterkonton till poddar, till tidningar, till enskilda reportrar, vad som helst. Vem vill börja? Mattias?
Oj, jag tycker att det blir så mycket att jag har inte tänkt på, jag har snarare tänkt på att man får in mer än man hade velat ha. Men Twitterflöde och sociala medieflöde gör ju att man sällan missar något av det stora.
Okej. Pia, du då? Har du någon tips?
Nej, jag hade nog sagt Twitter jag också faktiskt. Rent generellt. Inte något specifikt konto, men det är ett bra medium för att se vad som händer.
Paulina, slutligen då? Har du någon tips?
Jag säger samma sak. Jag får min nyhetsbevakning från Twitter, så jag säger något helt annat. Jag håller på att läsa en bok som jag tycker alla ska läsa. Jag är lite sen. Jag är Zlatan av David Lagercrantz är jättebra.
Vad roligt.
Förlåt att jag är sen, men jag upptäckte det nu i alla fall.
Sen på bollen.
Ja, verkligen. Har du läst den, Mattias?
Nej, men jag har lyssnat på delar av den.
Ja, det här är ju ett skämt i Solsidan. När Felix Herngrens grannar ska visa hur obildade de är, så säger han så här, har du läst den boken? Så säger han, grannen, så här, nej då, jag lyssnar.
Okej, ni lyssnare fick fantastiska tips på hur man ska följa valrörelsen. Man ska läsa om Zlatan och man ska gå in på Twitter. Jag ber hemskt mycket om ursäkt för detta. Nästa gång ska jag förbereda panelen bättre.
Man ska förstås botanisera, göra som vår kollega Torbjörn Nilsson och botanisera bland gamla valvakor.
Det kan man göra. Det finns för både på YouTube och på SVT Play tror jag man kan titta på.
Ja.
Hörrni, Pia och Paulina och Mattias, nu säger jag rätt. Tack för idag, hörrni. Vad snällt att ni ville komma och prata med mig.
Tack för att vi fick komma.
Det var stabilt.
Det var stabilt. Och grattis Dr. Alban på 65-årsdagen. Och tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till oss på redaktionen med synpunkter och tankar på det vi har precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Producent, det är den stackars Jesper Sandström som Paulina omedelbart kommer skicka mest till nu om vad som ska klippas bort. Och jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas som vanligt att vi hörs igen snart.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.